Nu så har jag också med mig pjäsförfattaren Madicken Malm här i studion. Hej på dig Madicken och välkommen hit.
Hej, tack så jättemycket.
Det är inte varje dag som man har en gäst som heter Madicken, och det här hör du ju säkert varje dag, att det här är inte kanske mest vanliga namnet.
Nej, no, i London så känner ingen till namn oberoende, så de tycker bara att det är ett konstigt namn.
Hur uttalar de ditt namn i London där du bor?
No, jag försökte uttala det normalt första året och sen bestämde mig att jag är nog bara Madicken i London, att det går lättare så.
Ja, precis. Du är alltså bosatt i London och där jobbar du bland annat då med att skriva pjäser för teatern. Och det här är ju, det är en ganska smal bransch sådär, men vi ska komma till den och prata lite mer om hur man konkret går tillväga för att göra det där. Men inledningsvis så skulle jag vilja lyfta fram en ungdomspjäs som du har skrivit och som nu har fått sin premiär här i Finland. Den heter Lyckomanifestet och har nu haft premiär på Teater Taimine, eller i deras regi den här veckan. Och den här riktar sig till ungdomar i åldern 13-19, och tidigare hade du skrivit för vuxna. Och då tänker man ju inledningsvis att hur kom det sig att du ville skifta målgrupp och skriva för en yngre publik?
No, det var ju så att jag ansökte mig att vara med i det här Reko-projektet som hade hållit på i några år i det skedet. Och då blev jag ihopparad med Taimine, för de tyckte att det sättet jag skrev var passande för dem kanske. Så vi började samarbeta den helt från början. Och det var också en målgrupp som jag lite kände till, för mitt första skriftliga verk var en ungdomsroman 2005. Så jag hade lite det greppet där, fast det var en helt annan konstform i princip. Att jag antar att de såg någonting i min ansökan som var sådär att okej, hon kan kanske skriva för en yngre publik också. Det kändes väldigt givande att få skriva för ungdomar som kanske inte alltid har tillgång till teater sådär annars.
Ämne i den här föreställningen är ju någonting som är väldigt aktuellt i den moderna tiden som vi lever i. Den heter alltså Lyckomanifestet och handlar just om prestationsångest och hur man ska hantera all den här pressen som vi utsätts för mer eller mindre dagligen. Kan du öppna upp det här lite mer? Att vad kan man förvänta sig av den här föreställningen?
Främst så vill jag kanske just bara väcka tankar och frågor och ge en öppning till ungdomarna och till vuxna också. Att det är okej att prata om det här och fundera på det här. Och jag ger kanske några tips om hur man kan må bättre i livet. Och så där. Men det är någonting som du säger, vi alla lever med i olika åldrar. Jag kände att jag levde med ganska mycket som tonåring redan för 20 år sedan. Och jag har hört att det blir bara värre och värre. Så det kändes aktuellt för mig när de frågade att hur den tematik skulle du vilja behandla i den i pjäsen. Jag var så att det här prestationskrav, både vad man ska göra med sitt liv så där professionellt, hur man ska se ut, hur man ska leva, vad är lycka och vad är det att vara lyckad, att alla de här olika sakerna som på något sätt blir jätte så där viktiga och stora, speciellt för ungdomar som ännu måste fundera hela sin framtid i princip.
Ja, och sen att de inte har så mycket att jämföra med heller. Att man tar ju allting också på väldigt stort allvar i den åldern.
Och å andra sidan så har de så jättemycket att jämföra med. För det finns alla sociala medier och så här. Att man får inte leva sitt eget liv, utan man ska hela tiden, man ser hela tiden hur omgivningen lever. Eller hur man tror att omgivningen lever just på olika sociala medier. Så det är tufft, men man känner att man alltid har någon att jämföra sig med. Någon att leva upp till kanske. Och det finns inte den här tiden att bara fundera att vad skulle jag vilja göra med mitt liv och hur skulle jag vilja må egentligen.
Den här föreställningen så har ju fått en väldigt bra start. Den hade som sagt premiär nu och är slutsåld den här hösten, och vårens föreställningar bokas som bäst. Vad tror du att det är hemligheten med att du har lyckats ta fram det här på ett så pass gripande sätt, att folk vet driva det här ur händerna?
Nu jag tror, i det här skedet så tror jag nog att det är mycket just tematiken som gör det att det är, tyvärr så är det ett väldigt viktigt tema som många, speciellt skolor kanske har svårt att handskas med, och elever har svårt att handskas med. Att vi har ju inte haft så jättemycket feedback ännu från skolorna och från studerande. Fast det finns sådana som har kommenterat och gett feedback. Men jag tror att i det här skedet är tematiken, men förhoppningsvis så öppna pjäsen upp ännu mer och gör att folk vill se den.
Ja, jag tror det också. Vi hade också nu på Yle Arenan kan man också se en serie som heter Så jävla duktig. Där fem olika unga kvinnor också har berättat om sina tankar om just det här. Och det är lite samma tema, och det har också nått en väldigt stor publik. Så det verkar ju som att det här är någonting som speciellt unga, och kanske i synnerheten också kvinnor och flickor, kämpar med.
Ja, nej, det tror jag nog. Jag tror att män mer och mer så jag har samma problem som kvinna, kanske just liksom med utseendefixering och sånt, att man ska vara smart och man ska vara snygg och allting ska vara så perfekt för att man ska känna att man gör tillräckligt och man ska vara duktig hela tiden. Och jag tror att det blir mer och mer för män också och killar att man ska se ut på ett visst sätt och man ska leva på ett visst sätt för att det ska vara tillräckligt bra. Men jag tror traditionellt så har kanske kvinnor och flickor varit de som har känt att man måste vara så jätteduktig hela tiden på alla nivåer för att det ska duga.
Nå, för dig då som manusförfattare, då du har skrivit den här föreställningen, så jag menar, du är ju inte 13-19 år numera.
Nej.
Så de brukar säga att det är lite svårt det här, att hur skriver man för den målgruppen så att de känner att de här karaktärerna talar det språk som vi talar.
Mm.
Har du haft någon metod för att komma åt det här greppet?
Metod ska jag kanske inte säga. Tematiskt så kände jag att jag ändå var ganska nära dem, att man blir ju äldre men man har kanske ändå samma fixeringar där. Jag ville inte på det sättet fejka någon sorts viss ton när jag skrev, för jag vill inte heller att ungdomarna ska känna att man talar ner till dem på något sätt. Och jag är nästan 35 så jag vet inte exakt hur ungdomar pratar. Det finns också jättestora regionella skillnader, att hur hessa ungdomar pratar är helt annat kanske än hur österbottniska ungdomar pratar. Jag ville inte göra det för stereotypiskt heller. Men sen hade jag också stor hjälp av teatern som alltid gör teater för barn och ungdomar, så de hade ju en bra känsla för det där, att vad är det som fungerar, vad fungerar just för deras koncept och för deras målgrupper. Att det att man skriver för en turnerande teater som besöker skolor är helt annat än när man skriver för ett teaterhus som har sin scen och där publiken kommer på kvällen och har köpt biljetter och är där med sin familj eller med sina vänner. Att teatern stödde ganska mycket just i det där, att okej, nu måste vi lite sådär höja tempo här och sakta ner här och kanske inte vara lika nyanserade som man skulle vara i en normal pjäs. Så att säga att där var det mycket samarbete nog mellan teatern och det tog en tid för mig att hitta det där greppet kanske just att hur man skriver en teaterpjäs för en turnerande teater som besöker skolor.
Och det är sant därför att utgångsläget är ett helt annat. Där kommer då ett gäng med elever som inte har valt att vara där på det sättet.
Precis.
Men som säkert behöver höra det. Jag sitter här med Marika Malm som är pjäsförfattare och aktuell med Lyckomanifestet. Och till vardags, Marika, så är du bosatt i London sedan 20 år tillbaks.
Precis.
Och du jobbar där då med vissa saker sådär till vardags, men du jobbar också aktivt på att skriva pjäser för den brittiska marknaden. Hur gör man det här liksom i praktiken? Är det här en jättesvår grej att ta sig an?
Det är nog en svår grej skulle man säga, för att det finns jättemånga som skriver och det finns förstås jättemånga teatrar också, vilket är jättekiva. Men de flesta av oss som skriver så är professionellt och har en professionell utbildning i manusförfattande så har ändå ett fulltids- eller deltidsjobb som man gör vid sidan om och sen så skriver man på kvällar och på veckoslut och har man tur så kanske man kan ta några månader när man skriver. Det är nog så här lite tudelad personlighet man måste ha. Och det är ju en lång process just det här skrivandet. För vissa kanske skriver snabbt, men för många av oss så tar det kanske 2 år att skriva ett manus innan vi sen börjar sälja det åt teatrar eller försöker skicka ut det och säga att om någon är intresserad. Att med pjäsen för Taimine så var jag ju väldigt lyckligt lottad att de var med från början och stödde. Att för många av oss så är det ju att vi skriver på egen hand en ganska lång tid och sen försöker få någon att vara intresserad. Om man nu sen har ett eget produktionsbolag och själv regisserar och själv producerar. Att det är många som gör det också. Men jag känner inte riktigt att det är min styrka. Så för mig är det just att skriva på egen hand. Få lite feedback kanske från vänner och bekanta. Och sen bara hitta människor som tror på det jag skriver.
Är det mycket svårare för dig att skriva på engelska? Nu har du ju bott förstås i London många år och du är säkert fantastisk på att hantera det engelska språket, men är det svårare att få det att låta autentiskt?
Det tror jag inte. Jag har aldrig fått en kommentar som skulle säga att du låter inte brittisk när du skriver. Att jag hade ju aldrig skrivit ett teatermanus på svenska för jag började studera teater i London. Så när jag skulle sen skriva pjäs för Taimine så var jag så att kan jag ens skriva teater på svenska? För jag har aldrig gjort det. Så jag tror inte att det är ett problem. Men det är ju klart att den engelska jag skriver är ganska så där London-medelklass. Att skulle jag försöka börja skriva någon sorts dialekt från norra delarna av England så skulle det kanske inte alls låta rätt. Men det samma problemet har många brittiska författare också, att man vågar inte gå utanför sitt eget sådär bekvämlighetsområde. För då är det ju lätt att det går fel och det börjar låta tillgjort.
Mm. London är ju, som vi alla vet, en av världens största nöjesmetropoler. Och som du sa också tidigare, Madicken, så finns det ju en enormt hård konkurrens. Hur klarar man av det här konkurrensklimatet?
Man måste nog bara vara jättehårdhudad. Att just att om man skickar ett manus till en tävling så måste man vara beredd på att det är 2000-3000 andra som har skickat in för samma tävling och alla har ganska bra standard på det. Att ens komma i topp 10, så jag menar procentuellt, det är nästan omöjligt. Att man måste bara pusha och pusha och pusha och skicka. Och också hitta sitt eget nätverk, att man måste hitta människor som man tycker om att jobba med och som man kan växa upp med på något sätt. Att det kan vara jättehjälpsamt att hitta regissörer och producenter som man trivs att jobba med och sen på något sätt skapa den gemenskapen och jobba tillsammans med dem i framtiden också. Att om inte man har någon som man känner så kan det vara ganska svårt att få foten in.
Mm. Och nu har du ju på det sättet kommit igång i alla fall. För du har haft en hel lång pjäs som har blivit producerad i London och även kortare föreställningar som du har fått producerade. Så det har ju säkert hjälpt också till att man kan visa att det här har jag fått igenom. Så då kanske man redan kommer förbi i kön.
Ja, alltså det är ju som vilket jobb som helst att man ska ha en CV som visar att man har gjort någonting tidigare. För det gäller ju ändå pengar också, att det finns en finansiell risk där. Att det är bra som marknadsföring och bra som CV. Att man kan visa att det jag skriver så fungerar det jag skriver. Jag är en trovärdig författare, att jag har gjort saker tidigare och det har funkat.
Mm.
Så det är som vilket jobb som helst. Man måste bevisa att man kan.
Ja, jag tänker spontant så där, att om man nu säger att här är vi showbiz och London och så här, att sen kan du liksom rulla runt i pundhögar efter att du har fått någonting producerat. Är det liksom en bra business det här med att skriva manus?
Inte att en manus ska jag säga. Det finns ju undantag förstås. Jag menar om man skriver stora musikaler och de turnerar världen runt och så där. Så det är klart att det finns pengar i branschen. Men för de flesta av oss, till och med sådana som har klarat sig ganska bra och fått saker producerade i West End. Så det, jag skulle inte, vi hade en författare som besökte oss när jag studerade. Hon sa att sluta aldrig med ditt dagsjobb fast du skulle klara av att skriva bra pjäser. Har du inte en rik partner eller så sluta
men de
inte jobba.
De kan sticka dem också.
Så.
Ja.
För det är ju så där att man jobbar ju ofta för sig själv och ett par år och kanske inte får någon inkomst alls. Och sen så plötsligt köper någon en pjäs och man får inkomst från det. Men sen kan det snabbt hända att man igen måste börja från början. Och det är en berg- och dalbana finansiellt definitivt.
Mm. Jag måste ju bara fråga dig nu. Nu har det ju varit ett himla hallå om Brexit här i många år redan. Och säkert är det också det i England just nu. Påverkar det kommande Brexit eller hur det nu sen blir, det vet ju ingen. Men hur påverkar det här liksom ditt arbete?
Alltså från dag till dag så påverkar det ju inte jättemycket. Att det är ju klart att det finns en stor oro bland europeer speciellt att vad som kommer att hända. Att nu har de ju det här systemet att alla ska ansöka om special status och sen om man får det så får man stanna. Och det har jag nu själv fått, så tekniskt sett så är mitt läge ganska bra, att jag borde inte ha något problem att stanna där i framtiden. Men det är en sån där generell oro att ingen vet riktigt vad som kommer att hända och alla är ganska trötta och fedda på att oberoende vilken sida man står på så skulle man bara vilja ha lite svarat och kanske lite mer tillit till politikerna, att de vet vad de gör. Att alla verkar lite sådär osäkra på vad som egentligen kommer att hända, om någonting kommer att hända.
Precis, det vet man inte heller.